Hej allihop och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Slashat.se, Sveriges nya teknikpodcast. Jesper heter jag, 28 år och jobbar som originalare, tillika musikproducent och diskjockey. Och jag har även min bisittare Tommy här på plats.
Ja, jag sitter här i bakgrunden, eller jag är lika nära som du kanske, men något sämre mick då. Men vad gör man inte?
Nej, men du make up for it in effort här.
Antal ord per minut, det är min specialitet här i livet.
Yes, det ska nog räcka tror jag.
Jag tror med det. Ännu en vecka Jesper, och veckan har varit bra, hoppas jag, påsk och allt.
Oj, bra sliten är man vid det här laget. Det är inte helt utan att det tar lite emot att ha en öl vid sin sida här, men det går snabbt över i och för sig, så att den är nog snart välkommen igen.
Ja, precis. Men man dricker ju bättre redan faktiskt. Det håller jag med om. Jag sitter där också här med den Sofiero, dagen tära, som en kvarleva från våran grillfest här i lördags.
Ja, jag tog vad jag hittade här, en Spendrups Bright, så man måste tänka på vikten även framför datorn.
Speciellt att alla påskägg man käkade i helgen.
Oh, ägg, det får du nog vara nog med nu. Och ägg med godis i får du nog också vara nog med nu. Och godis överhuvudtaget får du nog vara nog med.
Ja, nog om godis och ägg och öl. Ja, öl kan vi säkert nämna igen. Men lite teknik kanske.
Ja, det är väl lika bra att sparka igång den här kärran.
Tycker jag. Och jag bara plumpt kör första ämnet direkt här. Det är att Zennström vill köpa tillbaka Skype. Alla minns säkert vem Zennström är. Det är alltså killen som gjorde Skype. Niklas Zennström. Entreprenör från Sverige. Lyckades ganska bra genom att sälja Skype till eBay. För en sju himlans massa miljarder dollar. Till och med 2,6 miljarder dollar sålde han Skype för till eBay. Varför eBay skulle vilja äga Skype, det kan jag inte förstå riktigt. Men tanken var väl, som jag läste mig till från eBays sida, att de hade någon våt dröm om att de som köper produkter på eBay ska lätt kunna kommunicera med den som säljer. Men där skjuter man ju sig själv i foten, för att man köper ju saker på eBay för att man inte har lust att ha kontakt med en annan person när man köper saker. Så det har bara legat och idlat och kostat en massa goda pengar för eBay under de senaste tre åren. Och nu vill han köpa tillbaka Skype då. Och för samma peng, inte en chans i världen. eBay vill ha minst 1,7 miljarder dollar för Skype. Med väldigt snabb matte så har Niklas Zennström då, om han köper den, dragit in 1 miljard dollar i vinst på 3 år genom att sälja ett företag för att sen få tillbaka allting. Har du någon sån deal på gång, Jeppe, eller?
Ja, ingen som är i hamn. Men nej, fan den som ger sig alltså. Det ger lite tid.
Ja, precis. Ja,
nej, men det är ju fan sjukt alltså. Det är ju helt enorma summor pengar. Och jag vet inte vad eBay egentligen trodde när de köpte Skype. För som jag förstod det, eller som jag kommer ihåg, det var att de köpte den och så... Ja, gjorde de inget. Det hände inte så mycket mer. Jag tror väl till och med att Zennströms gamla team satt och jobbade. De var väl kontrakterade, i alla fall utvecklarna, till att fortsätta med Skype. Så det var inte så mycket som egentligen som hände, mer att de tappade väl hans visioner på vart Skype skulle ta vägen då. Det bara gick ner på lite. Det har ändå hänt en del på de här 3 åren med Skype, men det har ju inte blivit någon kassako för eBay direkt. Så det är väl just därför de förmodligen överväger att sälja det här.
Mm.
Men det måste ju svida extra mycket när det är samma kille som man just har gett en jäkla massa pengar som kommer tillbaka och erbjuder betydligt mindre.
Absolut. Jag kan läsa innantill här att antalet användare har ökat från 53 miljoner till 405 miljoner sedan 2005. Så nog är det en fin plattform för eBay. Men problemet är ju att majoriteten är ju gratisanvändare av Skype, som du och jag under detta inspelningen är just nu. Så vi betalar ingenting för detta.
Nej.
Man får ju Skype-an gratis.
Ja, jag vet inte vad Zennström... Han måste ju ha någon ny plan. Annars skulle han väl inte... Jag menar okej, han har gjort en rejäl hacka, men det är fortfarande 1,6 miljarder dollar han tänker punga ut för det här företaget. Så någonting måste han ju ha kommit på som man kan göra med det här, som inte eBay har kommit på, i och med att de funderar på att kanske sälja då.
Ja, alltså, Zennström är väl ganska uppbunden i Juiced på senare tid. Det var ju hans nya lilla skötebarn efter Skype. Jättesnabb pitch om Juiced, det är väl egentligen with on demand på, inte on demand egentligen, det var lite on demand stuk i alla fall på nätet, som först var en Windows-klient och en Mac-klient som sen blev en Flash-site och som nu inte används av någon egentligen, kan man väl säga.
Ja, den dog väl en snabb död tycker jag. Den finns väl kvar, men det är ingen som bryr sig.
Ja, den, vet du, YouTube och Mahalo i USA speciellt dansar ju ringa runt Just.
Ja, och Hulu. Det kanske var den du menar.
Ja, just det. Mahalo är väl den andra sajten han har.
Ja, jag vet inte. Mahalo, ja, det har jag hört någonstans. Men Hulu, den är ju den stora nya nu.
Precis, men den funkar ju bara i USA.
Ja, men det går att lösa med lite...
Allt går att lösa.
Med lite enkla program.
Genom the tubes.
Precis så. Ja, hade du någon åsikt om varför Sensorn själv skulle köpa tillbaka, eller?
Jag vet ju inte, alltså... Problemet tror jag är att de flesta sådana här stora dealar, även om DN skriver att de köpte det för 2,6 miljarder dollar, så tror jag att till en stor del så fick han säkert aktier och sånt i eBay. Jag tror inte eBay lämnade över en check där det stod 2,6 miljarder dollar och så fick han pengarna liksom, utan det är nog snarare så att han fick ett aktievärde i företaget och det kanske inte har gått så bra, men han ville ha tillbaka sin lilla skötebarn, tror jag väl.
Jo, och, men man köper ju, ja, skötebarn. Han är ju all about business. Han måste ju ha en anledning till att plocka tillbaka det, mer än att det är ett bra pris.
Ja, och det är kanske lite det jag vill komma till också med att jag tog upp ett ämnet. Vad tror du om Skype? Tror du att Skype faktiskt... kommer våra barn skypa istället för att ringa, om man säger så?
Det här har vi väl täckt förut också. Jag har ju lite svårt att själv anpassa mig till Skype, som kanske att programmet är så jäkla fult, jag vet inte. Jag får bara svårt att få in det som rutin. Men det var ju absolut inte svar på din fråga. Men ja, varför inte? De är ju störst. Och jobbar mer globalt. Jag menar, alltså VoIP, det är ju inget nytt. Och det har ju hur många operatörer och ditten och datten som helst. Men Skype är väl den största på en internationell marknad. Så länge inte de tappar sina kulor så... Så, why not?
Alltså, datorerna blir ju mer och mer integrerade i vårt samhälle. Så att jag kan säkert tänka mig att Skype kommer bli en grundlig verktyg i de flesta datorer i framtiden. Liksom. Eller de här små hörsnäckorna man kommer ha 10 år eller något, jag vet inte.
Ja, och det finns egentligen ingen anledning att ringa via vanliga telefontubes till andra sidan världen. Förmodligen så kommer framtiden vara så att du har... dina enheter som kopplar till någonstans nära som sänder allting via internet då, så att du även får trådlöst som 3G eller 4G eller något sånt där. Vad 5, 6, 7G, vad det nu är som...
Nej, men alltså det där finns ju även idag, IP-telefoni. Det finns egentligen två typer av IP-telefoni. Dels så har du Skype IP-telefoni där du har mjukvara som du ringer med. Glad, det är väl alltid mjukvara i och för sig. Men det är även IP-telefoni som vi faktiskt överväger att skaffa till mitt jobb. Där man har en vanlig växel lokalt i stugan, så att säga. Men att den växeln sen kopplas till, och citerar mig inte nu, en SIP, tror jag det heter. Och den i sin tur kopplar till någon IP-telefonilösning som i sin tur kopplar ut dig på det vanliga telenätet. Fördelen med det är att de samtalen som du kan routa via IP-telefoni, så om du ringer en kund som också har IP-telefon, så kostar det gratis. I övrigt så får du den vanliga telefonkostnaden.
Ja, jag tycker det ska kopplas till för många olika ställen för att det där ska låta som en hållbar lösning. Det känns alltid som någonting kan gå fel. Ju fler linjer du ligger på, desto större chans är det att någonting skiter sig. Men telefonen funkar ju till och med när det är strömavbrott. Liksom.
Det är sant. Det är ett jävligt smart system de byggde just med telefonin egentligen. Att den är ju självförsörjande i ström, vilket är jävligt smart faktiskt.
Ja, vi kanske ska slå ett slag för den gamla hederliga bakelitluren. Att när kärnvapnen faller, då är det kackelackorna och bakelitlurarna som hänger kvar.
Ja, precis. Ingen som kan ringa dock, men vad fan? Luren finns där.
Nej, och det finns ingen som kan svara. Men då ligger å andra sidan internet också nere.
Okej, vad är det för mörk framtid du säger om? Finns länge inget liv utan internet?
Nej, det gör det väl inte. Men går internet ner, då är vi körda.
Då är det game over. Fast som en liten parentes, jag menar världsekonomin idag, det grundas mer och mer faktiskt på internet, och då är ju faktiskt frågan, vad skulle hända om det slutar funka?
Ja, det är väl egentligen bara vänta och se, om man ska ha den pessimistiska inställning jag har till till framtiden. Nej, så illa är det faktiskt inte. Men ja, någon gång måste ju någonting skita sig. Inget vara för evigt.
Fast frågan är, med att det är så decentraliserat hela internet, så är det ju, det finns liksom ingen central internetserver i mitten som man kan bomba och så slutar det funka, utan det är ju nät som kopplas ihop med andra nät, så att det kommer aldrig försvinna, men det kommer säkert ersättas med någonting annat. Vad, har jag fan ingen aning om.
Nej, det så länge får vi nog inte vara med för att uppleva nästa internet. Internet 2 var inte en gammal snackis för 10 år sedan. Internet 2, det skulle vara det nya fräcka. Det hände inte så mycket där.
Fast de rörde ju till uttryck eller vad heter det, konceptet lite där. De menar ju på att internet 2 skulle vara ett snabbare internet. Men det är precis samma tubes som går över linorna, så att säga.
Mm. Det var något speciellt med det där också. Jag kommer inte ihåg vad det var. De skulle betala... Ja, jag kommer inte ihåg.
Vad tänker du på, den här premiummodellen när man skulle betala för sidor som man tittar på, eller vad det var?
Ja, det var något sånt, ja. Man skulle betala. Det var lite mer... Det här var ju i och för sig på att ringa upp modemtiden. Nej, jag ska nog inte prata om det här, för jag har faktiskt ingen som helst koll. Det där kunde jag inte ens någonting om när de väl snackade om det, så att jag kan ännu mindre nu.
Ja.
Vi lägger det på hyllan, tycker jag, och så går vi på ämne 2.
Mm.
Next gen-konsoler har vi ju. Nu är det dags för överföringsstandarder, för nu har det varit tyst länge, och så fick alla tillverkare av standarder dags, eller för sig att de ska släppa nya standarder. Då har vi för det första Bluetooth 3.0 som ska presenteras på tisdag nästa vecka. Och det ska lova 480 megabit över ännu okänt avstånd, det har de inte gått ut med. Och sen så har vi USB 3 som är på gång, som ska klara en 4-5 gigabit teoretiskt. Och utöver det så har vi wireless USB som ska vara 480 megabit upp till 3 meter och 110 megabit upp till 10 meter. Och sen så har vi den här som har hängt med länge, Wi-Fi N-standarden där, 802.11n, som ska då egentligen teoretiskt klara upp till 600 megabit och upp till 300 meter. Det har ju, nu är det, ju trevligt med att få upp farten på alla de här standarderna som har blivit lite tråkiga. Eller i alla fall långsamt, tråkigt långsamma för oss. Frågan är, behöver vi så här många standarder? Eller är det som det gamla uttrycket säger? Problemet med standarder är att det finns så många. Vad säger du? Kan man snabbt bara sålla ut några av de här och försöka koncentrera sig på ett par få?
Absolut, det tror jag nog. Frågan är ju bara vilka som ska ha existensberättigande. Jag menar,
ta den du tycker om.
Den jag tycker minst om i alla fall är väl Bluetooth. Trots att jag gärna vill flagga svenska flaggan för att vara med och utveckla det från början. Men jag ser inte den hela poängen med det. Speciellt inte när G-näten, 3G-näten, 4G-näten börjar bli så våldsamt snabba. För Bluetooth har jag primärt använt tillsammans med mobilen till exempel. Och då kan man lika gärna skicka de här grejerna över G-näten nu för tiden.
Ja, och på tal om det, Tele2 och Telenor har ju en presenterat idag att de går ihop för att bygga sitt 4G-nät som ska fixa mellan 80 och 150 megabit totalt. Mm. Så där har vi ännu en ny överföringsstandard. Då kanske de kanske konkurrerar lite mer med just wifi för hemma användning och sådär. Men om man kollar på de här standarderna jag rabblade upp, så är det egentligen Bluetooth 3.0 och wireless USB som kommer bråka mest. De jobbar på samma fart och bör väl egentligen ha samma användningsområde att få igång sina prylar omkring sig.
Mm.
Frågan är om wireless USB har någonting att säga till om där. Bluetooth äger ju den marknaden ganska bra med trådlösa. Ja, de är väl rätt ensamma just nu.
Ja, det funkar ju faktiskt. Jag kommer att tänka på det när du pratar här. Bluetooth har ju en viss funktion när det gäller till exempel trådlösa enheter, som alla de flesta enheter där. Men just till exempel fjärrkontroller och sånt börjar väl mer och mer vara Bluetooth, va?
Ja, det eller radio RF, radiofrekvens.
Skulle man lika gärna kunna köra wireless USB då, kanske?
Ja, det är väl tanken. Fast jag vet inte, i min värld, alltså hur snackar vi, wireless USB, 480 megabit upp till 3 meter, 110 megabit upp till 10 meter. det är ju inte vad jag behöver för att få fram mitt kanalbyte till tvn. Då tar jag hellre en megabit en kilometer så kan jag sitta och jag vet inte, byta kanal hos grannen. Ja, men det är väldigt mycket, det är väldigt mycket standard det här som har höga farter på korta avstånd. Jag vill kanske för mina 408 megabit på wireless USB. Det finns få USB-saker som behöver så här mycket mer fart. Ja, möjligtvis hårddiska, men då kör du väl inte wireless. Det känns dumt från början liksom. Då vill man ju ha kopplat.
Hur mycket nördig jag än är så måste jag villigt erkänna att det är första gången jag hört talas om wireless USB. Hur långt gången är de om du har någon koll på det?
Nej, det är rätt luddigt än så länge. Det är mycket snack och lite verkstad. Så att det finns nog inte så mycket specifikt. De är dåliga på att säga när det kommer, bara att det kommer.
Okej.
Okay. Och den som leder den där ligan, det är ju klart 802.11n som har, alltså folk, de här tillverkarna har ju hunnit sälja flera olika generationer av pre-N routrar liksom innan den här standarden har spikats.
Och de har hette snackat, det Draft-N ett tag också?
Draft-N, det var förslaget på hur standarden skulle se ut. Och då började tillverkarna släppa pre-N routers som stödde sig på den draften och som lovar att det ska gå att uppdatera till en när en blir en. Vilket är ju rätt bold statement att säga att ja, men det här kommer funka med vad de nu hittar på det. Men de kanske har kommit så långt i draft än där att det går inte att ändra så mycket. Men de har hållit på i en, jag vet inte, 4 år. Och de väntas spika här i januari 2010 just nu. Men det där har putts fram så många gånger så att jag vet inte vad problemet är. Men jag kommer ju hinna igenom en router, no pun intended, en router med en till innan den där standarden är spikad, tror jag.
Ja, förmodligen. Nej, men just det där draft och pre-N-systemen där, så länge de har bestämt vilket frekvensområde egentligen som de ska prata i, så är det ju egentligen bara mjukvara det handlar om. Och de flesta routerar går ju då att flasha liksom och byta mjukvaran i dem.
Ja, fast det där är ju lite roligt också. I första N-utförandet så var det fortfarande bara den här 2,4 GHz-frekvensen som skulle användas, som alltid används. Men nu har de ju petat in den här 5 GHz-frekvensen också som en del av den här standarden. Så då kommer det vara 2,4 and/or 5 gigabit där. Eller gigahertz, förlåt. Så jag vet inte, det är en stor röra.
Ja, det gör lite lätt för sig direkt.
Kan vi inte bara köra Blues B?
Eller N. Och så kör vi N. Nej, det finns ju en massa kul saker som wireless HD och sånt där också.
Ja, just det. Där har vi en till, den har till och med glömt bort. Ja, det är för mycket.
Det är för mycket, ja.
Ja.
Men alltså, hela USB, det är väl en löst sammansatt organisation, va? De som bestämmer standarderna på USB. Det är väl Belkin och gänget som har gått ihop och äger den ihop, väl?
Nej, det var nog så att det var till och med Compaq, Intel och IBM och ett par storledare som bara bestämde sig för det där 1994, don't quote me, tror jag det var.
Mm.
Och sen har de bara jobbat vidare på det. Men det var ju en döslö lösning från början. Och sen blev den väl snabbare i tvåan där. Jag vet inte om det någonting kan ha ändrats sen dess. Men det är nog fortfarande de som är de stora männen bakom det. Och till och med de flesta har ju hoppat på USB. Det är ju ingen som försöker konkurrera med USB som uttag.
Fast det har förutom Apples Firewire då?
Nej, men den har ju konkurrerat för. De har ju lagt av med den. Den finns ju inte att hitta på prylarna längre.
Ja, bra det.
Så att de kör ju också USB nu. De gjorde ett tappert försök, men där gick de bet. Men utöver det så har de inte några konkurrenter på USB som port. Det är väl trådlösa då de börjar. Ja, det verkar de vilja vara inne och slå på snor. Jag vet inte om det är Bluetooth de vill åt eller om de vill åt Wi-Fi med den här wireless USB. Mm. Men jag antar att det är Bluetoothen.
För
att det,
är ja, det känns som Bluetoothen i alla fall. Intressant nog så var ju faktiskt Apple Computer en del av USB-gruppen från början. Den som skapades 1995 där.
Var det så?
Ja, just. Enligt Wikipedia. Det är inte min kunskap som pratar här. Jag läser innantill på Wikipedia.
Ja, det är ju lite kul med tanke på att de bara körde Firewire ett tag där.
Mm. Nej, vet inte. Det står att de one of the group notable members include Apple Computers, Hewlett Packard, NEC, Microsoft, Intel, bla 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 bla. Så att de var ju med från början och sen så kanske de kanske hämnades på Microsoft för hela Silicon Valley, Pirates of Silicon Valley-konceptet där. Att de var med, hittade på en standard, sen snodde de och gjorde något eget av det, Firewire.
Och då förutsätter ju vi att ni som lyssnar har sett filmen sen förra veckans avsnitt när vi i princip så åt er att se den.
Nej, det är ju hemläxa för guds skull. Det är väl klart att man har sett den.
Ja, det får vi anta.
Det får vi anta.
Ja, ja. Nej, är vi nöjda med överföringsstandard? Vi kommer egentligen inte någonstans där. Det är för mycket.
Det är absolut för mycket. Och fördelen är i alla fall att den här delen av marknaden inte är helt överkörd av företag som försöker skapa egna standarder. Här försöker de i alla fall gå ihop stora företag och hitta en gemensam standard. Och det uppskattar jag som konsument.
Ja, vi får bara vänta till Sony kommer med någonting som också misslyckas. De är ju alltid de stora förlorarna i formatkrig.
men det är ju samma om man kollar på HD, vad heter de, Blu-ray. HD-DVD. Jag menar, det är idiotiskt att försöka introducera två olika standarder. När porrbranschen väljer ett format så blir det formatet. Vi har ju lärt oss av historien.
Men det där är nog någon gammal skröna har jag fått höra. Men jag kommer inte på varför det blev så istället. Jag minns inte. Men det var så med HD-DVD och Blu-ray att... Visst, det finns ingen idé att introducera två standarder och ingen av dem hade väl tänkt att introducera två standarder. De skulle introducera en standard och plöjde ner pengar i det för att köra över.
Ja, men så jag förstod det.
Mest pengar och pusha hårdast och mest lobbyverksamhet.
Precis. Jag förstår inte hur vissa av de här stora elefanterna tänker ibland. Det är ju bara som att plöja ner pengar i sjön egentligen.
Ja, tänk vad de förlorar pengar på hela HD-biten alltså.
Bara utvecklingskostnaderna måste ha varit sjukt höga.
Ja, fy fan. Ja, ja.
De kunde köpa Skype för 1,7 miljarder.
Ja, det kunde de ha gjort.
Ja.
Yes. Vad säger du? Ska vi byta ämne?
Det tycker jag. Vi håller oss på internet, vilket är lite av poängen med den här showen också. Att vi fick oss en liten Twitter-mask i förra veckan. Eller i påskhelgen till och med. Förutsätter att folk vet både vad Twitter och maskar är för något. Och det var en 17-årig liten, tänkte säga finnig, men det var han säkert inte. Pojke från New York som tog på sig ansvaret för masken på Twitter. Den var inte speciellt utspridd egentligen. Men varför den inte blev så utspridd, det var att den här 17-åriga killen hade något av en konkurrerande hemsida gentemot Twitter. Då. Han såg Twitter, det gjorde ett liknande koncept som man kallar det för stalkdaily.com. Och då tänkte han då i sin enfaldighet att vad fan, jag skapar mig en Twitter-mask och så gör jag reklam för stalkdaily.com via masken då. Och det slutade med att sajten gick belly up efter några timmar med tanke på att det finns en och annan människa på Twitter. Och han, som alla smarta 17-åringar som inte riktigt har växt till sen, tänker att ja, men jag ska nog gå publikt och säga att det var jag. Och det gjorde han naturligtvis, och bett att det var han. Det är inte vad det smartaste man kan göra med tanke på de lagar som finns i USA, så han har väl åkt dit nu, pojken. Och masken i sig är egentligen, det handlar inte så mycket om hans kunskap, det handlar mer om Twitters okunskap när det gäller kryptering av cookies. Det var en XSS cross-site script. Vad som egentligen gjorde var att den plockade upp din session från din dator, postade ett meddelande på din Twitter-feed som gjorde reklam för Stalk Daily, och det gjorde att dina vänner gick in på Stalk Daily, fick samma XSS och masken var igång, kan man säga. Det var ju ingenting som, inga lösenord åkte dit, eller det var liksom, det var egentligen en script kiddie attack kan man väl säga. Men det är inte artikeln i sig jag skulle vilja prata med dem mer, utan det är snarare, är vi lite utsatta på internet, tror du?
Jajamän!
Läcker som ett såll!
Ja!
Ja!
Det är inte så mycket mer att säga. Jag menar, så länge vi envisas med att besöka sidor vi tycker om utan att... Alltså, 99 av 100 bryr sig inte om säkerheten på sidan de besöker. Så alltså, det flyger nog runt... inte skadlig information, men privat information om dig och ditt surfande överallt som du inte vill eller vet om. Och det gäller säkert även för oss som kan de här grejerna, men tänk då för de här småkidsen och föräldrarna som klickar på allt och går med på allt och är så de är så blåögda på nätet. Så visst, där ute är vi skadliga, så det står härliga till.
Absolut.
Det var ingen som har dragit riktigt rejäl nytta av det än.
Man märker ju att e-crimes, på det svenska ordet för det, blir större och större faktiskt på internet. Carding är ju jättestort idag egentligen, att man använder andras visakort på nätet. Och även i öst, som stackars öst som alltid får skiten för allt som händer.
Ja, de behöver skaffa sig riktiga jobb där borta nu.
Ja, precis. Nej, men alltså även organiserad brottslighet börjar ju mer och mer se internet som ett ganska bra forum för att bedriva den här verksamheten. Till exempel med falska banksajter. Det är väl Nordea i Sverige som har på ett par phishingförsök, va?
Ja, de har klippkort hos hackers annars nu.
Alltså, vad som förvånar mig är att folk är så sjukt gullible att de går på de där Nordea-mailsen som skickas ut.
Ja, jag vet inte vad de tänker. Jag tycker synd om dem, men jag kan inte låta bli att vara lite arg på dem också.
Ja, precis. Någonstans så måste man ju bara se till sig själv och sin egen dumhet. Att man har själv valt lösenordet. Jag kan dra en kul anekdot. Som ni säkert vet så driver jag jeppetrans.nu. De flesta av er vet det säkert som lyssnar. Och för nöjes skull så gjorde jag en MD5-hash på ordet trans.nu. En MD5-hash är alltså en kryptering av det ordet som man får upp till x antal bitar. Och så gjorde jag en liten jämförelse för en användardatabas. Hur många personer, medlemmar på våran sajt, som hade lösenordet trans.nu på sajten trans.nu. Och det var ju flera hundra av 80 000 medlemmar. Och sån skit skrämmer bara rejält.
Ja, förutom att ha gett bort flertalet av våra användares lösenord här nu. Det lär ju finnas samma för sådana som har password, 123, ABC, ja, 0000. Absolut. Samma användare, samma lösenord. Det kanske det finns en block för sånt där.
Absolut, alltså det finns ju en enklaste formen av brute force handlar ju egentligen bara om att köra de standardgrejerna ABC 123, 123 ABC, password, god, alla de här grejerna. Och jag menar, om man gör en brute force mot vilken website som helst i världen så börjar man att testa av webbsajtens URL som lösenord. För att det är ganska vanligt att folk väljer det. För att, jag menar, om någon ska hoppa in och kommentera på någonting, något litet, så det är lätt att man försöker, för att komma ihåg lösenordet, så väljer man URL man är på. Och det, jag menar, det kan vara ett tips från mig till er. Gör inte det. Hitta ett säkert lösenord och blanda lite stora och små bokstäver. Du behöver.
Mm. Ja, det jag lever verkligen inte som jag lär. Jag ett i och för sig ganska svårt gissat lösenord, men jag har hängt med överallt så där. Men nu på senare tid så när jag håller på, när jag signar upp nya grejer, då ser jag till och då har jag lösenord som är närmare än 15-20 tecken faktiskt. Så jag börjar lära mig.
Ja, nej, jag har faktiskt löst det som så att jag kör ett underbart program som heter KeePass, K-E-E-P-A-S-S, som är helt gratis och finns bara till Windows.
KeePass?
Nej, KeePass.
Ja. Ah.
KeePass.
Då är jag med.
Vad den gör då är att det är en lokal databas som krypteras en halv miljard gånger om och ett interface gentemot det då som bara kan köras på din dator. Där du sparar ner alla lösenord, du har två olika sajter. Och som sen i sin tur skyddas med ett huvudlösenord. Och det betyder att man kan generera lösenord till alla sajter. Du behöver inte komma ihåg vilka lösenord du har, vilket passar mig ganska bra. Tills någon får tag på mitt huvudlösenord och snor databasfilen. Men då får jag skylla mig själv.
Ja, du får låsa in den.
Jag får låsa in den. Men,
men funkar det smidigt då? Känner du att det är värt det extra jobbet? Eller blir det bara ett hassle varje gång du ska hålla på med lösenord?
Funkar alldeles utmärkt. Jag kör faktiskt en SVN-lösning. Så jag synkar den här databasfilen mellan mina datorer jag har hemma och på jobbet och laptopar och sånt där. Vilket gör att jag väldigt enkelt kommer åt den datan jag behöver. Egentligen vart jag än är. Så att, ja, men det funkar bra för mig. Och sen finns det sköna funktioner som att jag kan högerklicka på en av mina sajter jag lagt in i programmet och så automatiskt går den till sajten och loggar in dig till exempel.
Ja, men det är ju schysst. Så att jag minimerar jobb.
Ja, precis. Men jag är ju medveten om att kanske fan får någon tag på databasfilen och får tag på huvudlösenordet så är jag ganska rökt. Men vad fan, man får väl leva lite farligt också.
Fast, där tappar man ju lite om man har ett så invecklat system för att hela tiden ha unika lösenord och grejer för varje sida och sådär. Och så kan man få tag på alla dem med ett lösenord.
Ja,
då har man egentligen inte gjort någonting.
Nej, fast så måste det ju vara någonstans så måste man ju
det är i och för sig sant. Man kan ju inte gå runt och komma ihåg 400 olika lösenord på alla sajter man har signat upp på.
Nej, precis. Och det blir ju, men det är ju gärna att man gör den enkla lösningen att man väljer sajtens URL som lösenordet. Och då är du ju helt och hållet, ja, oskyddad. Å andra sidan, någonting jag tänkte på själv här nu när jag satt och pratade om det. Jag menar, fan, om någon kommer över min Facebook-konto, what's the big fuss egentligen? Det, så länge man har sina bankuppgifter skyddade. Och de har jag inte för övrigt i min KeePass-databas, kan jag säga. De har jag på annat ställe. Så jag menar, hur illa kan det gå egentligen?
Det är inte så mycket de kan göra.
Nej.
Det jag kan komma på spontant är att de skulle eventuellt kunna komma åt alla mina mejl på IMAP-serverna och slänga det där. Kanske tömma min hemsida och sånt där. Men det är ingen som så här hotar min privacy på något sätt. Banker och sånt där. Där kommer de inte åt någonting. Så.
Nej, precis. Det är lite samma tänk jag har här också. Jag menar, vad fan, mitt Twitter-konto, jag kan överleva utan om det skulle vara så liksom.
Ja, och får jag en Goatsy som profilbild på Facebook, det är inte hela världen.
Det är inte hela världen.
Nej, det går alltid att lösa, jag ska inte ligga och gråta över det liksom.
Helt korrekt, så länge man håller banken out of the loop så är man safe.
Ja, det är väl egentligen det enda som är lite extra känsligt som jag sysslar med på nätet.
Ja, precis.
All right, då tycker jag vi går vidare.
Mm.
Och tar fredagens händelse. Pirate Bay-rättegången ska tydligen avgöras. Ja, det är ju en sanning med modifikation, för att det kommer ju inte alls avgöras egentligen. De har ju överlagt nu februari.
Ja, mitten på mars var det väl, om jag inte minns helt fel.
Ja, måste väl ha varit längre än 3 veckor, 4 veckor.
Jag för mig att de började i slutet på februari, typ 17, och så var sista, de höll på i 2-3 veckor nästan, va?
Ja, det var något sånt. Tiden gick fort där, i alla fall.
Så för mig var mitten på mars. Ja, skitsamma. Återgår, det är ju helt irrelevant till storyn i övrigt.
Ja. Nej, frågan är väl, det är inte så mycket att diskutera här. Det är bara, vad tror du händer? Åker de dit eller går de fria? Och vad händer oavsett vad de får för dom?
Först och främst så ska man väl säga att det kommer inte att avgöras i tingsrätten, utan oavsett vad utslaget blir på fredag så kommer båda parter förmodligen, eller den parten som förlorar om man kan se det så, kommer ju överklaga till dålig på svensk juridik, men är det länsrätt nästa steg, sen är det hovrätt och sen är det HD, jag vet inte.
Jag vet, tingsrätt, hovrätt, högsta domstol, sen Europa.
Ja, just det. Så är det, ja.
Domstol.
Länsrätt, vad fan är det? Ja, skitsamma. Sidospår. Nej, så att, det var egentligen som jag läste på en kompis på en mailinglista skrev. Det hade varit mycket bättre och kostat mycket mindre pengar för svenska samhället om båda parter bara hade sagt vi vill ta det till HD direkt. Kanon, get out of jail, free card, fun intended. Och sen hade de kommit till HD direkt. För det här är ju bara slöseri med tid. Och varför HD vill att man ska göra så här är väl för att mycket av vittnesmålen ska dokumenteras och så innan de faktiskt kommer till HD.
Ja, sen så lever vi i ett land där vi har en viss lag och ordning också, så allting måste ju gå by the book oavsett vad det är för rättegång. Så att det är väl bara att sitta här och bita ihop och se pengarna flyga iväg. Precis. För det här stannar ju inte, jag håller med, det här stannar ju inte i tingsrätten och det stannar inte i hovrätten. Och högsta domstol. Ja, jag är inte säker på att det kanske kommer till Europadomstolen. Det är inte säkert de tar upp det, men till högsta domstolen tror jag definitivt det kommer. Men jag tror samtidigt att de kommer dömas hela vägen upp dit. Det, trots den klart underliga rättegång som jag tycker man har hört, där egentligen ingen inne i den här rättegångssalen förutom de åtalade egentligen vet vad det hela handlar om. Ur ett rent tekniskt perspektiv. Jag tycker de får förklara stup i kvarten vad en torrentfilé och vad en tracker är. Det verkar inte som någon riktigt har fattat det. Men de kör på ändå liksom. Men de har mycket kraftigt folk i ryggen. Det är många stora bolag som sätter bra press. Mycket utländska bolag som sätter bra press på lilla Sverige. Jag tror inte de klarar sig från det.
Alltså, viktigt att säga också i diskussionen här är att det finns ingen människa, eller ingen sund människa överhuvudtaget som är emot fildelning. Både du och jag är allt för fildelning och du skulle inte vara den artisten som du är idag utan fildelning. Vad vi alla måste vara emot egentligen, det är väl illegal fildelning. Det är ja, väl egentligen när, man börjar, när man börjar distribuera upphovsrättsskyddat material. Och det är det som stör mig något djävulskt när, usch, det var något politiskt parti. Jag ska inte säga vilket det var, för jag minns det inte. Och det kommer säkert citeras ifall jag säger fel här. Men ett politiskt parti i Sverige skrev med stora bokstäver. Jag går på, Junilistan var det. Junilistan ställde sig bakom fildelning. Och det skrev de samma vecka som rättegången började. Och det var ju bara för att sno några fega röster liksom. Mm. Men då tänkte jag bara, vem är emot fildelning? Det finns väl ingen människa i världen som är emot att dela filer? Ja, men det är för fan en av grundstommen i vad internet är, att vi får paket från en webbserver när vi kollar på en hemsida och den delar filer till oss liksom, i form av, då, av en stream i och för sig, då till exempel. Men poängen går ändå fram att den illegala biten och huruvida upphovsrättshavaren ska få rättmätiga pengar. Jag menar, sitter någon och gör ett verk, oavsett verk, så tycker jag nästan att det är lite oförskämt att distribuera ut det utan någon form av begränsning liksom.
Men om vi bortser från att de antingen blir dömda eller inte dömda, om du hade dömt, hur hade du dömt? Mm. Baserat på det du vet.
Djävulens advokatroll. Utifrån ett tekniskt perspektiv så hade jag nog dömt dem, tror jag. Av den enkla anledningen att de är fullt medvetna om vad de gör. De har byggt program och mjukvara för att enklare göra den här typen av illegal fildelning. Jag menar, de försöker trycka på det att nej, men det är all möjlig fildelning. Vi står utan ansvar för att det är... Det är inte vi som lägger upp torrentfilen, utan att det är våra användare. Jo, men de har ändå tagit valet att ta bort till exempel barnporr, något som är så fruktansvärt illa så jag inte ens vill nämna ordet egentligen barnporr. Men det väljer de att ta bort, medan de väljer att behålla upphovsrättsskyddat material på sajten. Och då går det emot det de själva säger. Då har de en typ av administrering och filtrering på sajten.
Mm.
Och att sen säga att nej, men vi står utan ansvar för att vi låter användarna välja själva så länge vi inte lägger upp barnporr eller vad fan nu var de hade tagit bort.
Mm. Nej, men det, om man lyssnar på rättegång där, det är maken till folk som slingrar sig undan frågor, det får man ju leta efter. Alltså, de gör sitt bästa för att komma undan frågeställningarna på bästa möjliga vis, men de har ju full koll på läget. Och jag håller med där, hade jag varit domare så hade jag nog också satt dit dem.
Ja, för helvete. Bara man,
till de exempel... vet vad de sysslar med. Anledningen till att de sitter och gör ursäkter som de gör i rättegång, det visar ju ganska tydligt på att de vet att om de skulle berätta sanningen så skulle det gå mycket fortare för dem att hamna i fängelse.
Ja, precis. Och sen så försöker de i viss mån också snurra ihop det med hur trackerverksamhet funkar och så. Jag skulle bli lite mörkare över det svenska rättssystemet för de kommer undan för att andra trackers har varit med och sidat också.
Mm.
Demonoid och skit. För att det har ju inte med det att göra egentligen. Det har att göra med att de har tillhandahållit en tjänst på internet som gör det möjligt, ofiltrerat, med en viss filtrering för saker de inte vill ha på sajten, kunna distribuera upp och sig skyddat material. Och sen, och det är det som jag egentligen... Jag glorifierar inte Pirate Bay-folket som många andra människor gör. Jag tycker nästan det de håller på med är vedervärdigt på ett sätt. För att de har kapitaliserat på detta också genom att skapa reklamsystemet. Och jag menar, de försöker flagga och säga att ja, men det är bara för att hålla servrarna drivandes. Men ändå så flyger de ner till Israel och håller möte med den här Israelen som man kallar som delar rättegången här. För att försöka skapa offshore-konton i Schweiz och grejer. Inte offshore-konton i Schweiz, men bankkonton i Schweiz utan svensk insyn, om man säger så. Och då är det inte rent mjöl i påsen. Då försöker man känna sig en hacka på detta. Och då tycker jag att den här Robin Hood-ideologin som finns runt om tycker jag nästan bara är barnslig.
Mm. Och man måste ju nämna igen att de faktiskt skrev en bok om piracy och släppte till försäljning kostnader, vad var det, 80 kronor?
Mm. Det är så ironiskt, man är nästan i tårögd.
Mm. Det är fantastiskt.
Sen så åkte den förvisserligen upp på Pirate Bay och de sa att den får väl ligga där ifall folk vill dela med den. Liksom.
Ja, annars så... hade de fått ordentligt. Men att de ens fick tanke på att vi provar att sälja boken.
Ja, precis. Och det var roliga var också när jag tror det var DN som upptäckte detta och intervjuade en av killarna. Jag för mig, han sa, en gång ska jag inte citera mig vad jag säger, men han sa någonting att ja, men det kostar ju pengar att trycka boken.
Nej, gör det?
Nej, och då kände jag, men lille vän, vad fan? Då! Ja, ja. Vi ska inte gräva ner mig för mycket och göra mig för mycket ovän med hela piratsamhället där ute. Men jag tycker inte det är så svart alternativt vitt. Jag tycker det är ganska solklart vad de har hållit på med. Och de vet om det också.
Det är ganska svart och vitt, ja, med andra ord.
Precis, ja, förlåt mig, självklart, det är inte så svart eller vitt, utan det är en bestämd ton. Så
här de vet precis vad färgerna är, och de försöker blanda båda färgerna i rättegången.
Precis.
Men vi får ju definitivt tillfälle att ta upp utslaget i kommande program, så att vi får väl lägga den att vila så länge.
Visst är det så kan jag snabbt och lätt och enkelt gå över någonting mer... Jag tänkte säga lättfotigt, men det är ju fan inte.
Ja,
men
ta en snabbis här nu på slutet.
Ja, en snabbis har ingen dött av. Det är World of Warcraft, som ni säkert minns från första episoden. Eller Håll ett öre nu, Jeppe, så får jag tala till
den. Nej, okej. Okay, du ska få din stund här. Jag ska inte avbryta. Förlåt.
Det är inga problem. Nej, som sagt var jag en avid WoW-player. Kanske inte lika mycket längre. Men har varit lite hardcore raiding och skit. Och imorgon släpps... Ulludar, patch 3.1 i World of Warcraft, vilket kan tyckas vara helt irrelevant för många människor, men jag och 11 miljoner andra människor i hela världen över tycker att det är väldigt relevant. Det är alltså den första stora patchen för den nya expansionen Wrath of the Lich King. Som jag snackade lite med Jeppe före showen här, och så sa jag att det kommer en stor patch imorgon. Han bara, va? Vad finns det för bugg? Och jag kan förstå att man gärna tänker så, att man patchar någonting för att lösa ett fel. I MMORPG-sammanhang så är det en patch, att man patchar in ny content. Som ni säkert vet så är ett MMORPG, World of Warcraft eller vad fan heter det andra spelet? Skitsamma. Är alltså en evolverande värld hela tiden. Det finns inget slut. Du kan inte vinna World of Warcraft. Du kan liksom inte döda sista draken och rulla credits liksom. Det finns inget sånt mode, utan den hela tiden evolveras på sitt eget sätt. Vilket fick mig hooked från början. För att hur kul jag tycker det är att speedrunna första banan i Super Mario Bros. Så finns det ändå en viss charm i att spela ett spel som hela tiden växer av sig själv, och det händer saker dynamiskt i världen. Nu blev jag en liten bit från patchen där. Men vad patchen gör är att vi får en ny stor raid-instans. Och framförallt dual-spec, vilket är roligt för oss som spelar. Vad säger du, Jeppe? Dual-spec, redo?
Alltså, du måste hjälpa mig här lite. Jag som aldrig har spelat WoW och har nästintill noll intresse i det här spelet. Hjälp mig här. Är en ny patch till WoW, är det som om Apple skulle släppa någon ny produkt eller någon ny uppdatering sådär, så att folk i WoW-världen blir lite sådär, it's tingling liksom, att nu händer grejer, nu är julafton. Räknar folk ner till den här dagen?
Oh yes, jag kan lova att det sitter folk och väntar på att klockan ska bli 14.00 och det är onsdag. För att då är patchen släppt och då är den färdigimplementerad på alla server. Jag försökte komma på en bra liknelse, men det finns nog ingen bra liknelse. Men det är väl som de här väckelsemötena som Apple-användarna har när Steve Jobs har sina keynotes. Och han ska introducera någonting nytt liksom. En mobiltelefon med en knapp till exempel. Ska inte säga namnet. För jag kommer nästan en hel show utan att nämna. Men jag ska inte nämna den produkten. Och absolut. Alltså för många människor så är World of Warcraft en stor del av deras liv. Jag menar, man plöjer ner många timmar i detta jävla spelet. Och det gör att ändringar i den här världen som man virtuellt spelar i... är signifikanta för den. Det påverkar liksom en del av ens värld egentligen. Och det är, ja, svaret på frågan är ja. Det är en big deal.
All right. Ja, jag känner att jag vågar bara inte prova sådana där grejer. Jag kommer fastna och bli fast där, och det kommer kosta tid jag inte har. Så att, jag är inte emot MMORPG-grejen överlag. Men jag tror inte jag har tiden att fastna i det där. Jag fastnar så lätt i saker som är kul.
Nej, men det var som jag har sagt innan, säkert inte på showen, men i mitt liv. Jag är jävligt glad att World of Warcraft inte fanns när jag gick i skolan. Så att det hade varit sjukt svårt att motstå den frestelsen som det faktiskt är att spela. Men det funkar utmärkt när man är 28 år gammal, har jobb, flickvän och en stor vänskapskrets och sporter man har och allting. Man kan planera in att, som vi gör med den här showen, att på tisdagar vi är runt 8-snåret, då träffas vi liksom och så spelar vi in showen. Man kan liksom styra sin kalender på det sättet. Det är värre för en skolungdom som inte vet vad man har för typ av läxor. Och sen så finns ju också i World of Warcraft det som gör det slightly beroende. Det är att, jag nämnde ett raid förut, det är egentligen att man går ihop 25 pers, riktiga människor, som sitter och utför ett uppdrag tillsammans i spelet. Och det gör ju att och alla har en specifik roll, kan man säga. Om jag till exempel måste massera Helenas fötter, min flickvänns fötter, så, och inte kan komma, så kan resten av gruppen inte köra heller. Och det gör att man känner att man ibland måste vara med. Och det är ganska enkelt som vuxen människa att säga att nej, men nu ska Helena ha sina fotmassage. Så enkelt är det, ni får lösa det på egen hand. Kontra en 14-15-åring som ska säga nej till sina kompisar som tjatar på telefonen att men du måste komma och tanka i den här instansen liksom. Som sagt, jag är glad att jag upptäckte det så sent som jag gjorde.
Det om det.
Ja. Patch imorgon, det blir roligt.
Jag ser fram. Det låter skoj. Du, nu har vi gärna dragit nästan till över tiden här. Ja, det är okej. Men ska vi säga samma tid, samma kanal nästa vecka, eller?
Absolut.
Runda av dagens show.
Jag vill passa på att uppmana samtliga lyssnare att gärna knäcka en öl till programmet. Det är nog lättare att förstå vilken våglängd vi är på när vi spelar in då.
Och sen så vill vi ha alla klagomål och alla beröm och allt sånt till slashat.se, antingen i forumet eller som svar på programmet när det väl postas där.
Absolut, och även mejla oss ifall ni har någonting på hjärtat. Det är Jesper med z@slashat.se eller Tommy med ie@slashat.se. Vi finns där dag och natt för er faktiskt.
Och svarar om vi känner för det.
Precis. Det finns en schysst funktion i Gmail där du kan ha bulk answers så att du bara kan svara samma svar till alla.
Ja, det är fantastiskt. All right. Då är vi nöjda för idag. Va?
Ja, jag är så nöjd så jag ville bara instämma i ditt uttalande där. Jag är grymt nöjd med din insats, Jesper.
Ja, du har gjort bra ifrån dig, du med.
Ja, det är skönt.
Du heter Tommy.
Och du heter Jesper. Skål!
iPhone.